Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tekniken finns tillgänglig nu och har inte funnits så himla länge.
Deras förhoppning är att de här batterierna ska kunna stötta elnätet när en större andel av elen kommer från vind- och solkraft.
Den stora nackdelen med batterier generellt sett är ju deras stora miljöpåverkan.
Blir det den här överetableringen som många tror på och kommer priserna på stödtjänster att sjunka framöver, då blir det ju alltid svårare att locka till sig kapital.
Det svenska elsystemet förändras på flera sätt. Det pågår stora diskussioner om elproduktion och elpriser. Men det finns en förändring i det svenska elsystemet som det inte blir stora diskussioner om. Det når inte partiledardebatterna och det blir inte politiska slagord. Samtidigt investerar energibolag och andra aktörer miljarder i det här nya inslaget i elsystemet. Det vi pratar om är batteriparker, alltså energilagring i stora batterianläggningar anslutna till elsystemet. Nyligen publicerade vi på Ny Teknik en stor kartläggning av den här utvecklingen för batteriparker i Sverige. I början av året fanns det 11 batteriparker i drift som tillsammans hade en energilagringskapacitet på 107 megawattimmar. Inom några år, om alla planer går i lås, då kan den kapaciteten ha 30-faldigats. Det här är podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Anna Ording. Bakom kartläggningen står Ny Tekniks reportrar Charlotta von Schultz och Linda Norstedt. Och ni är med här i podden idag för att svara på allt. Och lite till om er kartläggning. Välkommen Charlotta.
Tusen tack, kul att vara här.
Och Linda, välkommen.
Tack så mycket.
Vad var det viktigaste ni kom fram till i er kartläggning? Vad är ert främsta intryck?
Ja, en viktig slutsats var väl att utbyggnaden går så otroligt fort. Vi hade ju förstått redan innan att det fanns ett stort intresse för att bygga batteriparker. Men att det var så många som hade hoppat på det här batteritåget på så kort tid kom ändå som en överraskning. Och en annan insikt vi fick är att även om drivkraften för den här batteriboomen i dagsläget är att många vill tjäna pengar på att sälja stödtjänster till Svenska kraftnät, så har de flesta aktörer även en plan för hur batteriet kan användas på andra sätt längre fram, när de här stödtjänsterna kanske inte är lika lönsamma längre.
Ja, jag håller med. Jag blev överraskad över att det är så otroligt många batteriparker som planeras i Sverige.
Kartläggningen handlar ju om att fånga upp utvecklingen av stora batteriparker. Men om vi börjar med, vad är en batteripark egentligen? Och hur stor är en batteripark?
Det är ett batterisystem som fungerar som en fristående anläggning. Ofta ser det ut som ganska ointressanta anläggningar. Innanför ett staket står några containrar. I Uppsala till exempel är det ett gäng gröna containrar som ser ganska tråkiga ut.
Hur stor är då en stor batteripark?
Ja, i våran kartläggning satte vi en gräns att man måste ha minst en effekt på 5 megawatt för att få vara med. Och i efterhand var det tur, annars hade vi blivit dränkta i ännu fler parker än som strömmade in till den här kartläggningen. Men de parker som var driftsatta när kartläggningen publicerades, och det var januari, de var på upp till 12 megawatt i effekt. Och den största energilagringskapaciteten var då 20 megawattimmar. Men efter kartläggningen så har det tillkommit större parker än så. I Haninge finns till exempel en ansluten batteripark nu som har en effekt på 20 megawatt och en energilagringskapacitet på 20 megawattimmar.
Och 20 megawattimmar, det kan ju låta väldigt mycket, men i andra länder finns det ju batteriparker som är betydligt större, till exempel i Australien, USA och Tyskland. Den som är störst i hela världen just nu är en som blev färdig alldeles i slutet av januari 2024 och som ligger i Kalifornien. Det är TerraGen's projekt som heter Edwards and Sanborn Solar Plus Storage som har mer än 3280 megawattimmar i energilagringskapacitet. Och sen finns det ännu större parker som planeras, till exempel i Australien, om de nu går i lås.
Vad är meningen med allt det här då? Varför finns det de här batteriparkerna? Vad är det som har drivit på den här utvecklingen?
Ja, men man kan väl säga att om man målar med en riktigt bred pensel kan man ju säga att litiumjonbatterier faktiskt inte har funnits så himla länge. De började säljas 1991 av ett japanskt företag och upptäckten belönades med Nobelpris 2019. Så att man kan ju säga att tekniken finns tillgänglig nu och har inte funnits så himla länge. Och sen på senare år så har batterier sjunkit i pris mycket. Men jag skulle säga att den viktigaste anledningen är att man vill skapa robustare elsystem, särskilt om man har en stor andel väderberoende energislag.
Och om man tittar på här i Sverige så är drivkraften bakom den snabba utbyggnaden att det är många som strömmar till för att försöka tjäna pengar på att sälja stödtjänster till Svenska Kraftnät. Och det, några vi har pratat med beskriver det som något av en Klondike-stämning där både nya och etablerade aktörer strömmar till. Men samtidigt så har många av aktörerna som vi pratat med, de berättar att de även vill bidra till energiomställningen. Och deras förhoppning är att de här batterierna ska kunna stötta elnätet när en större andel av elen kommer från vind- och solkraft, som ju varierar med vädret.
Men varför behövs stödtjänster i elsystemet då?
Ja, stödtjänster behövs därför att elkonsumtion och elproduktion måste gå jämnt upp i elsystemet i varje sekund. Det här pusslet läggs i förväg utifrån förväntad konsumtion och förväntad elproduktion. Men om prognoserna går fel eller om en störning inträffar så behöver stödtjänster aktiveras i drifttimmen. Och det görs i så fall av Svenska Kraftnät som alltså har köpt upp de här resurserna i förväg. Och frekvensen på 50 hertz är ett mått på att pusslet går ihop.
Och tidigare så är det ju framförallt vattenkraften som har gjort det här regleringsjobbet för att hålla oss kvar på 50 hertz. Men den här uppgiften kan även batterier sköta. Och den stora fördelen för batterierna är att de kan aktiveras blixtsnabbt. Så att de antingen kan laddas ur för att skjuta ut effekt till elnätet. Eller så kan de snabbt laddas upp för att suga i sig överflödig effekt när det är det som behövs.
Nu har vi pratat om stödtjänster då, men om man ser på det stora hela, vad är det för problem i elsystemet som energilagring kan lösa?
Ja, det är ju ganska många. Främst tänker man väl på att man kan spara energi till ett senare tillfälle. Och just batterier är bra för att spara över ganska korta tidsspann, kanske ett dygn eller så. Men det finns ju också ett problem med trånga elnät. Till exempel var det bakgrunden till Vattenfalls satsning på en batteripark i Uppsala 2020. Batterier kan helt enkelt installeras för att skjuta fram en nätinvestering på framtiden eller slopa den helt. Batterier kan ju också justera störningar i frekvens och spänning väldigt snabbt och möta upp varierande elproduktion från vind- och solkraft så länge de har tillräckligt stor energilagringskapacitet.
Tack vare er kartläggning då så har vi nu en bild av hur stort intresset är för att bygga batteriparker i Sverige framöver. Men kommer alla de som planeras nu verkligen att behövas också? Eller är behovet kanske ännu större?
Ja, det är ju verkligen en fråga. Och flera aktörer som vi pratade med, de ser en risk för att det blir en överetablering. I alla fall när det gäller stödtjänster. Och i så fall så blir det även en risk att priserna för de här stödtjänsterna faller. Det var faktiskt också flera som jämförde med paddelhallar. Det byggdes ju väldigt många paddelhallar på kort tid. Och sen så har många gått i konkurs när det blev en stor överetablering. Men till skillnad från en paddelhall så kan man ju ha fler nyttor av en batteripark i framtiden. Som exempelvis ödrift, lastbalansering, lokala flexmarknader eller att hantera reaktiv effekt. Det är bara några av exemplen som aktörerna nämnde i kartläggningen.
Man kan ju ta upp som ett exempel då till Nybro Energi som har placerat en batteripark på en plats mellan lokalnät och regionnät. För att det här batteriet ska kapa effekttoppar i lokalnätet. Och det skulle i så fall kunna göra det möjligt för att tillåta fler företag att etablera sig inom lokalnätet och ta ut effekt därifrån. Och vd på bolaget Håkan Dahlgren hoppades framförallt att de tre åkerier som finns inom lokalnätet ska kunna klara av att införa elladdning för sina lastbilar tack vare det här batteriet.
Nu har ni ju nämnt några av aktörerna, men vilka är då de stora svenska aktörerna när det gäller batteriparker?
Av de som har batteriparker i drift idag redan är det ju främst energibolag, till exempel Uniper, Fortum, Ellevio och Vattenfall som är stora. Och bland de som planerar nya batteriparker är till exempel Sense och Ingrid Capacity stora spelare.
Om vi då till exempel tar Ingrid Capacity som exempel så är det ett ganska nystartat företag. Och i kartläggningen vi gjorde nu så hade de inte en enda driftsatt park eftersom vi hade den här minimigränsen då på 5 megawatt. Men under året ska de bygga 30 parker på sammanlagt 400 megawatt tillsammans med partner. Och så mycket som hälften av dem var byggstartade när den här kartläggningen publicerades i januari. Så det är ju ett exempel på en ny aktör som har strömmat till.
Vad är det för typ av batterier som används i de här batteriparkerna?
Ja, vi ställde frågan till de företag som medverkade i kartläggningen och de som har svarat på frågan har alla uppgett att det är litiumjonbatterier. En del har också specificerat att det är just litiumjärnfosfatceller. Sen kan man ju fråga sig hur utvecklingen kommer att se ut, vad det kommer att bli för framtida batteritekniker som används. Och då är det, tycker jag att det ska bli spännande att se hur det går för natriumjonbatteriet. För det betraktas ju ofta som en mer miljövänlig teknik än litiumjonbatterier. Framförallt för att natrium är mer vanligt förekommande än litium, nickel och kobolt som krävs för litiumjonceller. Natriumjon har ju lägre energitäthet än litiumjonceller men blir allt bättre och börjar ta upp kampen med litiumjontekniken och dyka upp till exempel i de första bilarna. Även för stationära energilag så börjar de visa fram fötterna. Northvolt och Uppsala-företaget Altris har ju till exempel tillsammans utvecklat ett natriumjonbatteri som ska säljas i Indien, Mellanöstern och Afrika.
Sen finns det ju flödesbatterier också som kan lagra energi i en flytande elektrolyt. Och det kan ju tänkas bli en uppstickare i framtiden. Den här tekniken har flera fördelar som en lång livslängd. De klarar många laddcykler och rymmer mycket energi. Men de har en stor hake i dagens flödesbatterier och det är att den här elektrolyten baseras på vanadin som ju är en sällsynt och kritisk metall. Samtidigt finns det forskargrupper och företag som försöker lösa det här problemet. Och vi hade nyligen en artikel om en Chalmersavknoppning som heter Rivus som har utvecklat en elektrolyt som varken innehåller vanadin eller några andra kritiska metaller. Just det här rör sig om en utveckling i mindre skala än så länge, men de siktar på stationära batterier på sikt. Inte just för stödtjänstmarknaden, men kanske för att flytta solenergi från dag till natt till exempel.
Vi får en bild här av att det pågår en liksom bred teknisk utveckling på området och det främjas ju säkert av att det finns en ny stor marknad för de här stora batterierna också. Vi pratade i början här om att det här är en stor förändring i elsystemet, men hur påverkar den här batteriparksboomen elkonsumenterna, alltså hushåll och företag och andra som köper el?
Ja, jag pratade med två experter som bedömer att det blir
två effekter på kundkollektivet. Dels i form av lägre kostnader för elanvändningen och dels i form av jämnare elpriser. Men det rör sig alltså inte om några stora prisfall. Resonemanget bygger på att batteriparker kan leverera stödtjänster till ett billigare pris än vattenkraften, och då sjunker kostnaderna för Svenska kraftnät, vilket gör det motiverat att sänka nätavgiften och balansansvarsavgiften som elkunder betalar. Och Jakob Hellbrink, som är elmarknadsanalytiker, han bedömde att det rör sig om 1 eller 2 öre per kilowattimme. Och det låter ju väldigt, väldigt lite, men för en villa som använder 20 000 kilowattimmar på årsbasis så blir det ändå 400 kronor i sänkning per år i så fall, om den bedömningen visar sig stämma. Och det gäller då i så fall i första skedet då, när batteriparkerna levererar stödtjänster. I nästa skede, när batteriparkerna går över till att sköta andra uppgifter, så menar de här två experterna att elpriserna på spotmarknaden blir jämnare över tid. Men den effekten är lite svårare att beräkna.
Mm. Så något lägre, men kanske jämnare då framförallt.
Ja, precis.
Finns det något som kan få den här utvecklingen då med batteriparker att stanna av?
Finansieringen är ju såklart en grundförutsättning som ska till om alla de här parkerna ska kunna byggas. Och det var flera som berättade hur svårt det var att dra in pengar nu. Och det blir inte lättare av att det är svårt att spå hur marknaden kommer utvecklas. Blir det den här överetableringen som många tror på? Och kommer priserna på stödtjänster att sjunka framöver? Det är en stor osäkerhet på marknaden, och då blir det ju alltid svårare att locka till sig kapital. Sen är det ju frågan om de parkerna som byggs kommer kunna hålla tidplanen. Förutom att det är knepigt med finansieringen så är det också långa väntetider på att få nätanslutning. Och sen har vi också det osäkra läget i världen som gör att det kan bli längre leveranstider på batterier och växelriktare och annan utrustning som man behöver. Och utöver det så har vi en stor brist på elektriker här i landet också, och de ska ju också till när de här anläggningarna ska installeras.
Finns det några nackdelar med utbyggnaden av batteriparker?
Ja, den stora nackdelen med batterier generellt sett är ju deras stora miljöpåverkan. Batterier kräver stora mängder energi vid tillverkning, och merparten tillverkas i Asien där energimixen ger stora koldioxidutsläpp. Dessutom kräver litiumjonbatterier stora mängder metaller, och särskilt utvinningen av litium har kopplats till miljörisker som till exempel förorening av vatten. En siffra som gjorde intryck på mig var när Internationella energibyrån IEA 2021 kom med en rapport där de skrev att en typisk elbil kräver 6 gånger mer mineral än en konventionell bil mätt i kilo då, per bil. Och det är främst koppar, nickel och grafit som ökar det här behovet. Det är en enormt stor skillnad som illustrerar lite problematiken när man ska bygga stora batteriparker också.
Linda, hur lång livslängd har de här batterierna, och vad händer med dem när de är uttjänta?
Ja, det var ingenting vi frågade om i kartläggningen, men Ellevio har sagt att deras batteripark som är igång i Grums i Värmland har en beräknad livslängd på 15 år. Sannolikt kan den hålla längre än så, säger de, men den nederländska Alvén som har byggt lagret har uppgett den siffran. Sen efteråt när de har tjänat ut får man ju verkligen hoppas att de blir återvunna, särskilt med tanke på att EU förra året antog en ny förordning som innebär krav på att en viss andel återvunnet material måste användas vid tillverkning av nya batterier, och att till exempel hälften av det litium som finns i uttjänta batterier måste tas tillvara vid slutet av 2027 var det.
Mm. Finns det något motstånd mot den här boomen för batteriparker?
Ja, inte så mycket politiskt motstånd har jag inte stött på. Men det finns en del protester mot batteriparker. När Vattenfall planerade sin anläggning i Uppsala fick de en del negativa kommentarer på Facebook. När folk, tror jag, kopplade bygget av batterier som till en åtgärd för att gynna förnybar energi och därmed kärnkraftsmotstånd. Men i andra länder så har människor protesterat mot planerade batteriparker. Till exempel i Yorkshire i Storbritannien har det varit protester som handlar om att människor är rädda för risk för brand eller explosion och giftiga gasläckor. Och 2020 så var det en ganska obehaglig brand i ett energilager i Liverpool som tog flera dagar att släcka. Räddningstjänsten pratade om att det var en rejäl smäll och det tros ha orsakats av ett fel i batterierna som skapade termisk rusning. Och även i New York har det förekommit protester mot ett planerat energilager på grund av risk för brand och att man anser att platsen är olämplig. Men man kan också se i andra änden att vid tillverkningen, alltså de här jättefabrikerna som planeras på olika håll i världen för att tillverka de här litiumjonbatterierna som ska användas i batteriparkerna, de har ju också mötts av stora protester. Till exempel Northvolts planerade anläggning i Kanada och flera fabriker i Ungern. I Kanada har det till exempel främst handlat om att skog ska huggas ner och våtmarker förstöras, och i Ungern handlar det om fabrikernas behov av energi och vatten och risk för utsläpp. Och i båda de länderna så oroar sig människor för att fabrikernas tillstånd skyndas igenom utan en ordentlig miljöprövning.
Mm. Om vi då pratar om hur det ser ut i andra länder, det finns ju en global boom för batteriparker helt enkelt. Och den här utvecklingen, den har den samma orsaker i andra länder som den har i Sverige?
Ja, det ser lite olika ut tycker jag. Det är en marknad globalt som växer väldigt snabbt. Och det är många länder som storsatsar på energilager med batterier. Vi har ju nämnt några, Tyskland, Italien, USA till exempel. Australien var tidigt ute med stora batterisystem. I Texas till exempel så har kapaciteten i energilager tiofaldigats på mindre än 3 år. Men det finns lite olika drivkrafter. I USA används batterisystemen främst för frekvensreglering och elhandel. Medan i Storbritannien har det handlat till stor del om att leverera stödtjänster till elnätet. Och i Tyskland rör det sig ofta om att undvika dyra nätförstärkningar.
När ni inledde den här kartläggningen i slutet av förra året så hade ni en bild av att det hände mycket på området. Och sen visade det sig att det hände mycket mer än vad vi hade anat. Hur har det varit att jobba med den här kartläggningen, Charlotta?
Ja, på det stora hela har det varit roligt, men periodvis blev det ju rätt rörigt. Och ett tag kändes det som att vi dränktes i nya batteriparker som haglade in. Det som väckte lite frustration var väl när vi strax före pressläggning fick in många nya parker från en aktör som tidigare hade svarat med färre parker. Och då blev det rätt knepigt att lyckas klämma in de här parkerna på den här kartan som vi ville ha med i, både på print och på webben. Och vi behövde stryka ner lite uppgifter för att klämma in alla parker. Och då satt vi i krismöte där en fredag eftermiddag för att bli klara till tryck. Men efter det, och när vi väl var klara, så kändes det väldigt roligt att vi hade gjort en ganska omfattande kartläggning och kunde peka på några tydliga trender. Och sen efteråt var det ju kul också att vi fick så mycket läsare på de här artiklarna när vi hade lagt ner så mycket jobb, att det var ett stort intresse för ämnet, märkte vi. Och vi kunde göra flera uppföljningar som också fick mycket läsning.
Vad kände du, Linda?
Ja, men jag håller med. Nu har det ju gått lite tid efteråt, men det var ganska stökigt. Och det är klart att det känns roligt efteråt att vi gick i land med det och att det fick stort intresse. Men det var struligt i ganska många skeden där ett tag.
Det är också en väldigt bra illustration av att ni verkligen hittade någonting, att det pågår väldigt mycket, finns väldigt mycket stora planer och att de planerna liksom ökar hela tiden också. Och visar ju att ni har gjort ett jobb som inte ingen annan har gjort den här kartläggningen. Det finns ingen myndighet som har gjort det på samma sätt med liksom geografiskt inritade och så vidare och planer framöver. Så att det kan jag gott se att det stora resultatet av kartläggningen, det satte också sina spår i hur arbetet liksom upplevdes av er. Det var också roligt att se att ni, kan vi väl bjuda på, att ni är två olika personligheter. Ni kände liksom väldigt olika direkt efter vi var klara med det här. Charlotta, vad tyckte du?
Nej, men jag var rätt taggad på att starta en ny kartläggning. Ja. Och med en timme så började vi planera den faktiskt.
Mm. Det var ju inte jag. Jag var ju mer sura bitchen som var sur efteråt. Jag ska försöka bli lite mer som Charlotta.
Ja. Men vi höll sams hela tiden, det får vi säga.
Ja, det gjorde vi.
Precis, och då har vi också sagt att det kommer fler kartläggningar framöver. Men vi berättar inte riktigt än om vad. Vi ska säga då att allt det ni har skrivit, den stora kartläggningen, själva kartmaterialet med alla inritade, planerade och byggstartade och etablerade batteriparker, uppföljande artiklar, det har varit intervjuer med aktörer och så vidare, och utredande artiklar om hur det påverkar elkonsumenter. Allt det där finns samlat i ett kompendium också som alla prenumeranter på Ny Teknik har tillgång till. Det finns att läsa eller ladda ner. Och vi kommer ju, som du Charlotta sa, fortsätta hålla ögonen på den här utvecklingen nu när den har liksom ramlat ner i knät på oss, att den här boomen pågår. Tack Charlotta för att du var med.
Tack att du fick vara med.
Linda, tack för att du var med.
Tack själv.
Hela kartläggningen om batteriparker finns i Ny Teknik och på nyteknik.se. Vi har också samlat kartläggningen och uppföljande publiceringar i ett kompendium, en Ny Teknik Insight, som finns att läsa eller ladda ner på nyteknik.se eller i vår e-tidningsapp. Lyssna gärna på Ny Tekniks andra podd, Intergalaktiskt. Har du en synpunkt på det här avsnittet eller en fråga, så går det bra att mejla till redaktionen @nyteknik.se. Tack för att du har lyssnat. Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.